Evangeliet idag på 13:e dagen är från Matteusevangeliets andra kapitel, de 12 första verserna. När Jesus hade fötts i Betlehem i Judeen på kung Herodes tid kom några österländska stjärntyden till Jerusalem och frågade: var finns judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå upp och kommer för att fylla honom. Mm.
När kung Herodes hörde detta blev han oroad och hela Jerusalem med honom. Han samlade alla folkets överste präster och skriftlärde och frågade dem var Messias skulle födas. De svarade: i Betlehem i Judeen, ty det står skrivet hos profeten: du Betlehem i Judaland är ingalunda ringast bland hövdingar i Juda. Ty från dig ska det komma en hövding, en herde för mitt folk, Israel. Då kallade Herodes i hemlighet till sig stjärntydarna och förhörde sig om sedan bege er hit och ta noga reda på allt om barnet, sa han. Underrätta mig när ni har hittat honom så att jag också kan komma dit och hylla honom. Efter att ha lyssnat till kungen gav de sig iväg och stjärnan som de hade sett gå upp gick före dem tills de slutligen stannade över den plats där barnet var. När de såg stjärnan fylldes de av stor glädje. De gick in i huset och där fann de barnet och Maria, hans mor, och föll ner och hyllade honom. De öppnade sina kistor och räckte fram gåvor, guld, rökelse och myrra. I en dröm blev de sedan tillsagda att inte återvända till Herodes, och de tog en annan väg hem till sitt land. Amen. Och jag vill också läsa den alternativa texten som är Johannes evangeliets 8:e kapitel, vers 12. Jesus sa: jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Jesus är ljuset. Och när det står så, och det beskrivs så är han världens ljus och det behövs inga fler vittnen. Och det är lite intressant när det står beskrivet om Jesus vissa saker, så är det inte som det normalt var, att det behövs flera vittnen, utan på något sätt så är det här ett självmedvetande. Säger han det så är det så. Står det så och berättas det så att han är världens ljus, så är han det. Nu när det beskrivs hur det gick till, hur livet var för Maria, Josef och Jesus, som Matteus beskriver, så reagerar ju folk olika. Herodes fruktar Messias. Och Jerusalem, folket, hoppas på Messias. För när det sägs att frälsaren är född, att Jesus är världens ljus, så blir det ju ett hot för dem, för en del som har makten, och en räddning, ett framtidshopp för dem som förtrycks av makten, som inte har någon makt, som inte ingår där. Makten fruktar och är rädd för ljus och kärlek. Därför då blir man indragen med hela sitt liv och omformas av kärlek och ljus. Och då fungerar det ju inte att manipulera, att lägga sig under andra människors liv. Ett hopp som ligger utanför de här männens, Herodes och ja, hela strukturen, kontroll är ju ett hot. Frälsaren, att bli indragen i Guds verk, ljus och kärlek, blir ett hot därför att man inte kan kontrollera framtiden och andra människor. Och andra vanliga människor tänker, äntligen, äntligen. De här som vi kallar vise männen har ju faktiskt en stor roll. Och det är intressant och fint att läsa om dem, tycker jag. Man kan också beskriva dem som oberoende vetenskapsmän. Och jag som gick i skolan på gamla tiden och reallinjen och matematisk gren tycker att det här är fint. Med oberoende vetenskapsmän som går Guds ärenden. De här männen tre, om det nu var det, som kom. Stjärntydare eller så. Kände sig oberoende, helt fria att tyda stjärnans betydelse och att följa stjärnan. De tycks strunta i maktens påföljd. Och de är inte påhittade och inte påhittiga med baktankar. Utan de ingår i Guds verk, i Guds plan i världen. Där finns inget mygel mot maktfullkomlighet. Först så la jag nog det här med stjärntydare och annat till det här lite konstiga som egentligen inte ingår i ens vanliga värld. Men här beskrivs de som är fria från destruktion, från ondska. Utan de bara går. Och sen är de smarta så att de inte går tillbaka till Herodes och talar om att de hade varit hos det nya barnet. De är för Gud. Och Gud använder dem. De är införlivade på något sätt i Guds helhet i världen. De lyssnade på änglarna. Stjärnan kan man nästan beskriva i den här världen, i Gamla testamentets värld och tidigare, som änglar. Självständiga men med Gud. Och det här är ju ett hopp i vår tid också. Att det finns en självständig Gud. Jesus är världens hopp. Och de här gåvorna, rökelse och guld och myrra, är ju gåvor och tecken. Och material, saker som fanns långt, långt tillbaka i tiden i en god tradition, långt före Bibelns värld, menar en del, som just tecken på något som alltid finns, något som är starkare än tillfälliga makthavare eller sådana som vill manipulera oss. Tecken och gåvor som är större än allt. Och kopplade till Gud, Guds ursprung. Och de här vise männen vill visa för Maria att Jesus står över allt mygel, alla tillfälliga makthavare. Jesus ingår i vår stora värld och han är på Guds sida. Han är världens frälsare. Och det var magernas eller vetenskapsmännens hälsning och också handling. De drog med sig alla de här gåvorna för att visa att Jesus ingår i Guds plan och Guds verklighet och då, hos de människor som inte är något i andras mening. Hos dig och mig. Jesus måste leva vidare och rädda oss andra. Därför går vi inte tillbaka till Herodes. Och när jag satt med den här, jag hittade en gammal god tysk bibelkommentar. Och det kan nästan låta lite spekulativt, men det gick upp ett antal ljus för mig och vart rörd. Jag hade en begravning för flera år sedan som var mycket märklig och blev det. Det var en, på tal om rökelse, det var en ung kille, 22 år, som hittades död vid Karl XII:s torg, där söder om Kungsträdgården, ner mot Karl XII:s statyn. På grund av en överdos av någon form av narkotika. Och han efterlämnade en liten grabb på 2 år och en ung hustru. Och hans farmor och syster och en faster också var med i Tensta kyrkan där jag var pastor då. I Spånga i Tensta. Och de hade inte mycket pengar så de anlitade en fuskande begravningsbyrå som inte behandlade grabbens kropp ordentligt. Och när de kom in och ställde ner kistan så luktade det förruttnelse i hela kyrkan. De hade bara struntat i att ta hand om kroppen. Och så var det en farbror till den här killen som, ja, familjen är ursprungligen från Uganda, gränsen mot Kongo-Kinshasa. Och den här farbrorn kom hitresande, farbrorn till honom som dog. Han var präst, anglikansk präst i New Jersey. Så han och jag hade begravningsgudstjänsten ihop. Och så tänkte vi, hur ska vi göra? I vår kyrka då, sedan många, många år, så var det en ortodox, syrisk ortodox församling som firade gudstjänst. Och de hade massor med rökelse. Stående bakom ett hörn bara. Så vi tänkte, ja, vi tar det där. Så vi använde rökelsen innan vi lät folk komma in. Och det försvann. Lukten. Och de var förvånade. Va, har ni rökelse i gudstjänst? Ja, vi har det ibland vid högtidliga tillfällen. Och nu passar det så. Det var fullständigt naturligt. Och när jag satt i veckan här så plötsligt så tänkte jag på den här oerhörda välsignelsen av den här syrisk-ortodoxa församlingens rökelse vid den här begravningen. Och den var beskriven då som i en notis, läste jag senare, det här är ju ett tag sedan. Att ja, det var en afrikansk kille förstås, överdos förstås i mitt i Stockholm. Och i en sån ton, va, som det här var ingenting att ta hänsyn till. Det var, han var verkligen nere någonstans. Och sen så den här rökelsen ingår i Guds närvaro och till och med lyfter upp våra liv oberoende av bakgrund, oberoende av den här överdosen av narkotika eller något, så fanns den här killen mitt i kyrkan och ingen av oss kände den här doften. Och jag tyckte här när jag satt med den här texten att det här var ju mäktigt på något sätt. Jag har aldrig associerat till det här eller tänkt på det förut. Att den här rökelsen som de här syrisk-ortodoxa församlingen alltid använder före vår gudstjänst där vissa inte kan vara med. Och det är ofta konstigt och hela det där. Och för mig var det plötsligt så här då, att den här killen som dog i sin ungdom, han lyftes upp på något sätt. Är upplyft av Gud. Gud kan använda mer än ord, och särskilt i vår frikyrkliga tradition av mycket ord så är det nog så att de här gamla traditionerna inte bara är tecken och symboler och exotiska medel, utan det är nog Gud som gör det direkt även på det sättet. Nu är det andra som på något sätt behöver hjälp med att Gud får ta hand om och avvisa dåliga förslag av politisk natur i flyktingfrågan, i många attityder som folk har när flyktingar behöver plats och rum. Alltså på Gud tycks använda sig av olika metoder att få bort mygel och dålig verksamhet och stå på livets sida. Och ibland så är det, kan man gott säga, kämpande människor som vise männen och många i vår stad är. Att ta hand om och stötta flyktingar. Och ibland är det nog så att själva tecknen hjälper oss att se Gud och dofta av Gud, som Maria och Josef och Jesusbarnet fick göra. Amen.